Värvet görs i samarbete med Acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det enda där det jag kan känna, det är saker som rör mina barn och min alkoholism. Det får jag ju leva med. Konsekvenserna av det och vad det ställde till med då och hur det lever kvar liksom, det som erfarenheter för mina barn och för mig själv. Det är, men det kan jag ju inte säga att det var ett misslyckande. Ett misslyckande är ju liksom om man har planerat någonting och så blir det inte så. Man kan inte be om ursäkt för att man utvecklar en sjukdom.
Av lust, inte av plikt, ska hon säga strax. Och som hon har haft lust, Gudrun Schyman. Invald i riksdagen första gången redan 1988, ett par år innan Vänsterpartiet skulle fimpa K som i kommunisterna i sitt namn. 5 år senare blev hon partiledare för första gången, en post som hon satt på i 10 år innan en utredning om skattebrott gjorde att hon fick avgå. 2005 var hon med och startade Feministiskt initiativ, ännu ett parti hon nu har lämnat, mer om det strax. Och nu då, 2022, kandiderar hon för det nya partiet Klimatalliansen. Och mer även om det om en liten stund. Men innan vi rullar igång, den här intervjun är inspelad i slutet av april. NATO-läget var till exempel något annorlunda än nu. Med det sagt, här är Värvet avsnitt 520 med Gudrun Schyman. Men hur ser ditt liv ut just nu då?
Ja, det ser ut så att jag är kommunpolitiker i Simrishamn och sitter i kommunledningen. Det betyder att jag sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Jag sitter i budgetberedningen, jag sitter i olika grupper. Och det är rätt mycket jobb. Och Det andra är ju att jag då håller på med klimatalliansen.
Mm. Och den ska vi prata om. Men som kommunpolitiker så är du fortfarande företrädare för FI.
Ja, jag har precis lämnat Feministiskt initiativ för att partistyrelsen menade att jag inte kan stå på en lista för den rörelsen som heter Klimatalliansen. Och det tycker jag att jag kan göra, för det är ju inte något parti i traditionell bemärkelse. Men det tyckte inte de, så att de startade en utredning omkring den här frågan, och den utredningen utmynnade i att de föreslog att jag skulle uteslutas. Och då föregick jag det och sa att det behöver ni verkligen inte göra, då lämnar jag partiet.
Hur kändes det?
Ja, men jag är rätt osentimental när det gäller organisationer. Jag har ju lämnat förut när det inte har fungerat. Jag tycker att det viktiga är ju att ha verktyg för att få gjort det som jag tycker måste göras. Mm. Så ser jag på politiken. Jag tycker att det är ett görande. Och så ser jag på demokrati. Demokrati är att göra. Och då tycker jag att det är viktigt att vi använder de verktyg som finns på ett mer kreativt sätt kanske än vad vi vanligtvis gör.
Men du säger att du är osentimental kring det här. Men jag menar, det, utan dig hade ju Feministiskt initiativ inte existerat. Känns det inte lite liksom?
Alltså, jag var ju inte helt ensam. Jag spelade en stor roll, det erkänner jag gärna. Men jag var inte helt ensam. Vi gjorde det ju tillsammans, så vi var många. Det som jag kan tycka är tråkigt är att det som var ett väldigt nytänkande och en frisk fläkt i politiken med Feministiskt initiativ, tanken med det var just att inte bygga parti utan ta ett demokratiinitiativ, vitalisera demokratin, proklamera att feminism kan vara en självständig ideologisk utgångspunkt med en egen makt eller som inte behöver vara under armen på någon socialism eller liberalism eller något sånt där. Och det var ju historiskt väldigt viktigt att göra. Och det påverkade politiken i väldigt hög grad. Man gick ifrån att prata om tjatiga kärringar, kvinnofrågor och så, till att prata om strukturella samhällsproblem och mänskliga rättigheter. Och många partier påverkades av detta och tog in feminismen. Och det blev en nivåhöjning överhuvudtaget. Så jag är otroligt stolt över det arbete som vi har gjort.
Idag presenterades det som ska bli ett nytt feministparti i Sverige. Det kallas Feministiskt initiativ och har siktet inställt på riksdagsvalet nästa år.
Men sen har utvecklingen gått åt det hållet att det har blivit mer av partibygge. Och det tycker inte jag fungerar i förhållande till den frågan då som är akut nu, nämligen klimatkrisen.
Mm. Okej. Okay. Men jag gjorde en intervju med dig 2013 tror jag, och då var du ju i full färd med Feministiskt initiativ. Och jag hade ett litet förhör med dig kring vad ni stod i olika samhällsfrågor. Det handlade om rehabilitering av brottslingar och försvarspolitik, och vi pratade om skattepolitik och så vidare. Så ni hade ju gjort hemläxan, och då var det ju, för ni blev ju ett riktigt parti. Men du säger att du var lite emot den utvecklingen.
Ja, jag tycker så här, att det är klokt att förhålla sig i politiken till det som pågår. Men idén i Feministiskt initiativ har ju också varit att medverka i andra rörelser och ha en stor öppenhet. Och vi sa att det gör inget om du är med i något annat parti, du kan komma med här om du vill. För oss liksom spelar det ingen roll och så. Det fanns ett icke-hierarkiskt förhållningssätt och inte idén om att det ska vara partibygge som ska stå i 100 år och den traditionella hierarkiska organisationen. Allt det där som gör att väldigt många människor inte söker sig till politiska partier idag, vilket är ett stort problem. Och då inför både det faktum att vi står inför ett akut en akut klimatkris med fruktansvärda konsekvenser. Och att många människor inte söker sig till de politiska partierna. Och det blir liksom ett gap mellan det som är verkligheten och det som är den traditionella partipolitiken. Där ville jag att Feministiskt initiativ skulle förhålla sig kreativt. Det vill säga, resonera så här, okej. Vi tror inte att vi kommer in i riksdagen 2022. Men vi har en infrastruktur i partiet som innebär att vi får valsedlar utdelade. Mm. Vilket ju är guld värt, för det är ett jättejobb. Och då ville jag att vi skulle ställa de valsedlarna till klimatrörelsens förfogande.
Okej.
Mm. För att agera på den mest brännande frågan. Så jag drev det inom Feministiskt initiativ, men det blev nej till det. Och då gick jag ut och samlade då det som nu har blivit Klimatalliansen. Mm. Men jag hade ju hoppats att beredskapen för att vara mera flexibel och förhålla sig mera, vad ska man säga, konstruktivt eller alternativt i det rådande läget med de politiska verktygen som finns, att det skulle finnas kvar i Feministiskt initiativ, men så var det inte.
Ja, nej, men och samhället är ju inte jämställt, deras arbete är ju inte klart.
Nej, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra, så att Feministiskt initiativ har sin plats, absolut, och vi finns ju representerade i flera kommuner.
Men finns.
Ja, just det. Partiet är ju representerat i flera kommuner och jag hoppas att det fortsätter naturligtvis, alltså, för att det mesta är ju kvar att göra. Det största problemet tycker jag när det gäller just jämställdhet och kvinnors rättigheter, det är ju det största hindret idag är att det är så många som tror att vi har kommit så långt. Det finns en grandios självuppfattning här i Sverige om att här har vi kommit så långt. Mm. Och det har vi ju inte. Om man tittar på hela den här systemet som består av liksom, föräldraransvar och arbetsmarknad och lönesättning och lönebildning och allt det där. Och i förlängningen och ojämställdhet och våld. Jag menar, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra. Mm.
Vad tänker du om det politiska klimatet idag?
Jag tycker att det är katastrof. Jag tycker det är total brist på politiskt ledarskap. Jag instämmer ju i vad FNs generalsekreterare och andra säger. Att det saknas ett politiskt ledarskap som förmår att agera i enlighet med den kris som faktiskt finns. Det gör det. Det är väldigt kortsiktigt, det är väldigt populistiskt, det är väldigt mycket röstfiskeri och det är väldigt mycket diskussion om vem som ska vara med vem och när och hur och varför. Det blir maktpolitik om jag tittar på inrikespolitiken. Just nu har vi ju en situation då alla enas över nästan alla partigränser om att bli höggradiga militarister alltihopa. Jag är bestört, alltså. Jag tycker det är otroligt beklämmande att se hur plötsligt alla, inklusive partier som tidigare har varit ändå hållit emot och hävdat att våld inte är liksom lösningen på konflikter och som har värnat att Sveriges roll i säkerhetspolitiken kan vara en annan än att vara med i en militär allians. Nu har alla fördämningar brustit. Och det är också intressant att se, för de som man kör över är till exempel de kvinnor inom socialdemokratin som har historiska segrar. Allt ifrån Alva Myrdal, Inga Thorsson och så vidare. Jag menar bara att vi inte har några kärnvapen i Sverige, det beror på kvinnorna.
Okay. Mm.
Det var kvinnorna som gick ut och protesterade, som läckte ifrån regeringsförhandlingarna och talade om att nu är de på väg här. Och så blev det stora protester och väldigt mycket kvinnor samlades. Och det blev ett nej.
Men är det inte rimligt då att vi rustar upp nu när ryssen knackar på Gotland så att säga?
Nej, jag tycker inte det är rimligt att tro att krig och våld löser problem. Det som behövs är förhandlingsbord, inte bomber. Och att Sverige har mer och mer dragit sig in i nästan ett fullbordat NATO-medlemskap, fast det är någon liksom liten rad som fattas, men med samövningar, med militära vapenbeställningar och så vidare. Vi är ju hur insmetade som helst i detta. Och det innebär ju då att då blir ju vi liksom gränsen. Vi och Finland.
Men är det inte lite dubbelmoral? Jag menar, vi har ju tjänat otroliga mängder pengar på att exportera vapen i alla tider.
Ja, vi gör ju det, men det har ju också funnits ett motstånd i alla tider ända fram till nu. Mm. Nu finns det inte ett enda parti i riksdagen som säger nej till detta. Och det är en dramatisk försämring av läget. För det vet ju, men alla vet ju att det är ju inte vapnen som löser konflikten, utan det är vid förhandlingsbordet som man löser den. Och det innebär att man måste hela tiden förhålla sig till alla konflikter som blir och som kommer att uppstå. Och då måste man vara beredd på att förhålla sig förhandlingsmässigt och se till att odla goda relationer på alla nivåer, så att det blir liksom otänkbart att starta krig överhuvudtaget.
Men nu...
det kan ju låta naivt, jag förstår ju din fråga. Är det inte naivt att tro att man ska stå där och vifta med de vit flagga när man blir beskjuten? Och det är det ju, men frågan är hur gör vi för att inte hamna i den situationen? Hela militariseringen av säkerhetspolitiken som har pågått nu länge, drivet väldigt hårt av den socialdemokratiska regeringen. Hela den situationen har ju pågått länge, samtidigt som man har strypt kontakter österut och samarbeten. Och också byggt fiendebilder. Mm. Och det där är ju en farlig situation, samtidigt som man då negligerar kanske det största säkerhetspolitiska hotet, nämligen klimatkrisen.
Mm. Det här för oss ju lite in på en fråga som jag är nyfiken på kring klimatalliansen. Jag menar, var börjar och slutar klimatalliansens politik?
Den marken börjar eller slutar.
Okej.
Okay. Det är så här att vi är... Tanken är så här. Att bygga en bro mellan det som är klimatrörelsen som vi ser i olika former ute på gator och torg, både i Sverige och i världen, och den traditionella parlamentariska politiken som verkar onåbar hittills. När Greta säger, ni säger bara bla bla bla, så är det ju så. Det verkar ju inte som de, säger man, lyssnar. Och när de demokratiska institutionerna inte levererar det som många människor ger uttryck för att vilja, så uppstår det ett glapp där. Och det syns också i såna här undersökningar om förtroende, vad människor har förtroende för. Partierna ligger ju otroligt risigt till. Mm. Och i det där glappet så växer idéer på temat politik är skit. Och det kan uppstå allt möjligt utav fake news och icke-demokratiska rörelser och så vidare. Idén är att bygga en bro från den rörelse som på otroligt goda grunder ställer krav på politiken och in i politiken. Mm. Och då samlas klimatalliansen kring 15 olika områden. Där huvudkravet är att vi måste få en organisering av politiken utifrån att det är kris. Precis som vi har nu när det gäller den internationella frågorna, precis som vi har haft när det gäller pandemin. Det är kris och då går man ifrån det gamla stuprörstänkandet och så samarbetar man över traditionella politikgränser, för man förstår att allting hänger ihop. Mm. Och det kräver vi, att det finns att det blir en sån krisorganisation av den nationella politiken och också sen utav den regionala och lokala. Mm. Och så kräver vi handlingsplaner naturligtvis, som alla ska gå ut på att göra det som är det mest akuta, nämligen få ner utsläppen.
Mm.
Inte hålla på och diskutera om tekniklösningar som kan komma om 20 år. Utan det är här och det är nu och det är jävligt bråttom.
Mm.
Och då har vi formulerat oss i 15 punkter. Och det är inte att vi säger, det här, gör så här så blir det bra. Utan det är en uppsättning av områden där vi menar att det är absolut nödvändigt att förändra. Och ekonomin är en väldigt viktig punkt där. Och med de här kraven så vill vi vara en blåslampa i baken på politiken. Och för att kunna vara det effektivt och kunna vara den här bron från gatans uttryck och in i parlamentet, så har vi valt att sätta på oss den här kavajen som heter partibeteckning.
Mm.
För då utmanar vi makten.
Okay. Mm.
Och det är då som man blir lyssnad på och det är då man kan påverka.
Men när man pratar om klimatet så tänker jag att det vore ju otroligt ifall någon annan löste det problemet.
Vem skulle det vara då?
Ja, det är det som är grejen. Men det jag tänker mig är att, ja men kanske politikerna då. För att jag pallar ju inte att göra något. Jag måste ju fortsätta resa och hålla på med mitt liv, så att säga. Nu gör jag mig till folkets röst här.
Ja, men då tror jag det är väldigt viktigt att vi alla som håller på med det här säger att ingen kan fortsätta som vanligt.
Mm.
Ingen.
Okej. Okay.
Kan fortsätta som vanligt. Vi måste ställa om, vi måste tänka om. Vi måste förstå att dra ner på takten. Vi måste förstå att den konsumtion som vi håller på med inte är hållbar och så vidare. Det kommer få konsekvenser för alla. En del kommer att tycka att det är jättebra.
Mm.
Andra kommer tycka att det är hemskt. Men alltså så är det. Och de som släpper ut mest kommer naturligtvis också att känna av det. Det är därför det också finns ett motstånd. Alltså de värsta utsläpparna är ju de som idag får minst konsekvenser. Medan de människor, om vi tittar globalt, som har minst del i de ökade utsläppen är de som har de största konsekvenserna. De som skitar ner mest betalar minst. De som skitar ner minst betalar mest. Så ser det ut idag globalt, och det gör det ju också på den nationella nivån. Så därför måste ju förändringarna gå hand i hand med att vi också jämnar ut orättvisor.
Hur tänker ni att vi ska lösa energipolitiken? Alltså hur ser den ut?
Alltså den förnybara energin är ju det som är framtidslösningarna. Och det går ju undan, det går ju väldigt snabbt alltså. Med utbyggnaden utav, och kan gå ännu snabbare, utbyggnaden utav vindkraft, utbyggnaden utav solenergi. Och vi har vattenkraften fortfarande. Men jag tror, och sen kan det ju komma tekniska lösningar, det är möjligt, det vet vi ju inte. Men det råder inte bot på situationen nu. Och det är liksom det, vi måste ha nu-perspektivet. Mm. Enligt forskarna så handlar det ju om, sa de för några år sedan, 10 år. Nu har det krympt till 8. Det innebär att nästa mandatperiod är fullständigt avgörande. Och vi har liksom redan ätit upp det som är kvoter av utsläpp och så. Så att därför så måste vi titta på snabba lösningar. Och då måste vi också förstå att vi måste spara. Från politiken idag så verkar det som att jo, vi ska ställa om på ett sånt sätt så att alla kan fortsätta som vanligt.
Just det. Mm.
Ja, äta lika mycket kött och åka på lika mycket charterresor och göra allt det där. Det ska inte märkas liksom. Och märks det så ska vi dit med hjälp så att det inte ska märkas. Och så kan man ju inte säga. Utan vi måste förändra. Och det är ju, alltså allting som står på och blinkar och dygnet runt. Alltså vi konsumerar ju enorma mängder energi där vi kan faktiskt dra ner. Såna här enkla saker som vi nu sitter i Stockholm. Bilfri söndag. Dra ner på hastigheten. Bilpooler. Mm. Avgiftsfri kollektivtrafik.
Mm.
Det finns ju sådana saker. Då undrar jag, varför görs inte det?
Okay.
Det är ju helt tokigt.
Men kärnkraft?
Ja, jag ser inte att den är en lösning överhuvudtaget. Jag har aldrig sett det. Jag har aldrig varit positiv till det och är inte det nu heller. Och nu när vi lever i då, med en krigssituation i vår närhet och blir varse vilken enorm osäkerhet det innebär att ha en kärnkraftverk, så borde väl alla förstå att det kan vi ju inte ha. Det går ju liksom inte.
Som jag förstått det så är det väl relativt klimateffektivt dock?
Det beror ju på hur man ser på det. Om man bara tittar på vad som kommer ut i skorstenen och säger att det kommer inte ut någonting i skorstenen, det är rent. Mm. Men hela processen, allt ifrån brytningen av det bränsle som måste till hela den processen, och dessutom vet vi inte vad vi ska göra av avfallet. Och dessutom så är det en tickande säkerhetsfråga hela tiden. Så man kan inte säga att det är lösningen.
Gräva ner i Uppland har vi väl kommit fram till?
Ja, vi har väl inte det, men det finns ju de som tror att det där ska fungera. Det finns ju de som menar att det vet vi ju inte säkert alls om 1000 år hur det där har gått med de där cylindrarna, och har det rostat och har det inte och så. Alltså det visar ju vilka enorma problem det är.
Och ni pratar om elektrifiering av bilflottan, så att säga, elbilar. Är det så bra?
Ja, i förhållande till fossildrivna fordon så är det bra.
Jo, men vad kommer råvaran ifrån då?
Jo, det får vi ju diskutera, vad man ska ha och hur stora batterier och så vidare. Och råvaran måste ju komma någonstans ifrån. Men där pågår det ju också väldigt mycket av teknikutveckling omkring batterierna. Men man får ju väga alltihopa det där i en livscykel. I ett livscykelperspektiv. Alltså hur produceras det, hur konsumeras det, hur tas det om hand? Och så får man försöka ha så cirkulära resonemang som möjligt omkring detta. Och då visar sig det ju ändå att elbilen är bättre än de fossildrivna när det gäller utsläpp och så. Men ingenting är ju helt oproblematiskt, och framförallt så tycker jag att vi måste förstå att den här idén om att bilen är en fråga om potens och frihet, den bilden måste vi förändra till att se på bilen som ett komplement till kollektivtrafiken.
Fast i stora delar av landet så skulle det ju inte funka, alltså det skulle inte vara moraliskt försvarbart att ha busstrafik i stora delar av Lappland till exempel.
Nej, men det är väl också på de ställen där man behöver ha persontrafik eller mera anpassad trafik, så måste man ju ha det naturligtvis. Men det är ju en felsyn att tro att det är på landsbygden som de stora problemen är. Det är ju i storstäderna som vi ser de här enorma vägbyggena och 8-filiga och 12-filiga, och det är ständiga köer. Jag menar, vi vet ju, det finns ju mycket statistik på vem som använder bilen och hur mycket och när. Mm. Och hur den har vuxit i storlek. Om vi går tillbaka. Så att det här är ju otroligt mycket psykologi i detta också. Det handlar för många, handlar inte om transporter mellan A och B, utan det handlar om position i samhället. Det handlar om potens, och det handlar om att visa att jag minsann. Och så sitter man gärna där i 2 timmars kö för att kunna visa på detta, och det släpper ut en massa skit.
Nej, det låter inte kul du.
Nej.
Men speaking of which,
men jag tycker, jag måste bara säga, för att jag har nu en elbil, mm-hmm. en transportbil. Jag bor ju på landet och behöver frakta saker ibland, så det är väldigt bra. Men det visade sig då när jag köpte den där, jag glömde att fråga om det gick att snabbladda den eller inte. Och sen visade sig när jag skulle då snabbladda den vid en tågstation. Nej, det gick inte. Det här batteriet var inte byggt för snabbladdning, utan den måste stå i 6 timmar. Så jag laddar ju hemma nu då över natten. Men det gör att jag kan inte åka så långt. Och jag har fått tänka om. till just det här att ja, då får jag ta bussen där och så får jag åka bussen till Lund och så får jag byta och så får jag ta tåget när jag ska till Stockholm. Och det blir liksom extra turer och extra runder.
Mm.
Och så måste man köra på ett helt annat sätt. Man kan inte hålla på och gasa och bromsa och det där liksom brum brum och liksom här kommer jag och så. Utan man får glida lite långsamt.
Mm.
Så att man inte liksom anstränger motorn för mycket för då drar det för mycket el och så här. Det är intressant hur det går att ställa om i huvudet.
Mm.
Och det är ju det vi måste göra.
Mm.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank!
Nu är det liksom tredje vändan för dig med in i partipolitiken. Hur orkar du?
Ja, jag tror att det skulle vara svårt att orka med att låta bli.
Okej.
Okay. Mm. Snarare så. Alltså jag tycker, alltså politik har ju alltid för mig varit ett sätt att kunna göra saker, att kunna delta, att kunna förhålla mig skapande till samhället. Och att också se mig själv som en del i samhället. Jag är inte bara jag, inte bara Gudrun, utan jag är också medborgare. Jag är en del i det här som jag vill att det ska vara, viet som är liksom samhället och samhällskroppen. Och då vill jag kunna förhålla mig i det. Alltså jag är ju inte ute efter partier och positioner, så jag är ute efter att kunna göra någonting,
mm-hmm.
att få någonting gjort.
Mm.
Och då har ju politiken blivit det området där jag, efter jag jobbade i Folket i Bild Kulturfront, var mitt första, så jobbade jag ju anti-kärnkraft och jag gick in i Vänsterpartiet. Och jag håller ju på och laborerar för att hitta fram till olika arenor eller olika plattformar där jag tycker att jag kan få någonting gjort.
Okay.
Där jag kan påverka.
Mm. Är det Luther?
Luther?
Ja.
Nej. Varför associerar du till det?
Nej, men jag tänker att du är så, liksom, du verkar så pliktdriven på något sätt.
Nej, men nej, för mig är det inte plikt. För mig är det lust.
Okay.
Mm. För mig är det absolut lust. Mm. Och det pratar jag ofta om. Det finns i de här olika politiska sammanhangen där man ska utse personer. Och vem ska sitta i styrelsen och vem ska göra det där. Och vem ska ha ansvar för det. Så säger jag att det är lustprincipen. Mm. Och jag tycker det är bra. Man ska göra saker utifrån lust.
Mm. Det kom, och nu är det några år sedan. Jag antar att den filmades för 5 år sedan, dokumentären om dig. För den kom ut för 4 år sedan. Den skildrar ju ett extremt intensivt skede av ditt liv, tänker jag. Eller?
Ja, jo, men jag vet, jag reste ju rätt mycket då också. Jag var i de nordiska länderna och jag var ju på Europanivån där och också. Jo. Mm. Det var en intensiv period som var ju att bygga rörelse.
Mm. Om du, för jag antar att det måste ju rimligen, även om du är driven av lust och du tycker om att träffa människor, bla bla bla. Men det måste ju ändå kosta energi för dig.
Fast vet du, jag tycker att jag får energi. Det var, och jag kan ju tycka så här, det är lustigt alltså, men det är faktiskt så. När det var väldigt intensivt inför valet 2014, nu kommer inte jag ihåg om det var med i den här dokumentären, men då var det ju ett väldigt ös, och då lanserade jag det här med home party.
Just det.
Och då tog jag alla kvällar slut och så där, då får jag ta eftermiddagen, så tog jag slut, så tog jag lunch, tog det slut, så tog jag frukost. Jag kunde ju ha 4 möten på en dag. Mm. Och traska runt. Och för varje möte så blev jag piggare.
Mm. Okay.
För att det var ett sånt mottagande, för att det fanns ett sånt intresse, för att det fanns en sån befrielse i de rum som hade de här mötena, att folk blev glada, ja, yes, nu, ja, och sådär. Mm. Och det, så att jag tycker, jag får ju väldigt mycket tillbaka.
Okej, okay. Men har energin aldrig tagit slut?
Nej, inte i det här avseendet. Eller, och då tänker jag, varför säger jag i det här avseendet, vilket har det tagit slut? Nej, det vet jag inte. Nej, men jag har ju någonting i det där, att jag lämnar saker. Jag tror att det är det också. Och det tänker jag så här. Jag lämnade Vänsterpartiet för jag tyckte nu kunde inte jag driva de feministiska frågorna så långt som jag ville. Då lämnar jag och går vidare. Och då jag lämnar ju för att göra någonting som jag tror på och tycker är viktigt och så. Och då får jag ju mycket energi.
Men jag vet att du inte är någon stor nostalgiker. Du har pratat om dina små backspeglar och sådär. Men tänker du att du har några misslyckanden bakom dig?
Jag tror inte jag väljer att rubricera det så. Helt enkelt. Okay. Jag tror jag väljer att rubricera det som erfarenheter. Mm. Inte misslyckanden. Jag kan inte säga. Alltså jag kan ju tycka att det hade varit roligt om jag inte hade behövt. Ja, så kan jag tänka när jag lämnar Vänsterpartiet. Tänk om de hade velat det där som jag ville då. Vi ser värde med kvinnors ögon. Jävlar, vilket val det hade blivit. Ja, det var ju synd. Mm. Men okej, så var det med det. Nu lämnar jag Feministiskt initiativ. Och så säger jag, det är synd. Det var synd att vi inte kunde komma överens om att göra så här. För det hade ju blivit kanonbra. Ja, men ja, då hittar jag ju på andra sätt. Så att jag tror att det ligger inte för mig då att rubricera saker som misslyckanden.
Men liksom, ska du...
Vad är det för vits med det?
Jo, men ska du inte i alla fall få liksom andas ut lite och kanske gråta en tår och sen gå vidare?
Ja, fast när det gäller det här med organisationer och så, då gråter jag inte.
Okej.
Okay. Nej. Det enda är där jag kan känna saker som jag tycker så här, det har ju, som jag tycker, ja, det var ju väldigt tråkigt att du blev så där, och det där hade ju varit, det är ju saker som rör mina barn och min alkoholism.
Mm.
Där kan jag ju känna, liksom, oj, oh, det får jag ju leva med.
Mm.
Konsekvenserna av det och vad det ställde till med då och hur det lever kvar liksom, det, som erfarenheten för mina barn och för mig själv. Men det kan jag ju inte säga att det var ett misslyckande. Ett misslyckande är ju liksom om man har planerat någonting och så blir det inte så.
Nej, fast i sagda dokumentär så finns det ju ett jättestarkt ögonblick när du säger så här, fan att jag inte kunde hålla det jag lovade.
Ja, visst.
Det är väl ett misslyckande om något.
Ja, det kan man ju säga. Samtidigt så är alkoholismen en sjukdom som man inte kan bestämma. Så man fattar ju inte de här rationella besluten som gör att man kan säga att jag misslyckades och så. Men det inrymmer väldigt mycket. Mm. Jo, men det är på ett område eller på ett plan då där jag kan drabbas av att jag tycker det är jobbigt att det blev som det blev.
Har du skuldkänsla för det fortfarande?
Jag kan ha det fortfarande.
Okay.
Det belägrar mig inte så där, så att jag känner, men jag kan ibland så kan jag återkomma till situationer där jag kan känna att fan också.
Jag tänker att det är inte riktigt sant kanske, men jag ser ju på vissa morföräldrar och sådär att man kanske kompenserar genom att vara en bra, liksom, okej, det gick så där som förälder, men nu när jag är mor eller farförälder, då kan jag liksom,
ja.
det blir lite lättare.
Ja.
Men har du kunnat kompensera lite där kanske?
Ja, jag har ju varit mycket. Jag har ju ett barnbarn, hon är ju 25. Mm. Och henne var jag ju med när hon var väldigt liten. För min son var väldigt ung när han blev pappa. Så då var jag ju jättemycket med henne. Och nu har jag ju min dotter som har ett barn som är 2. Lite drygt 2 som jag försöker vara med. Men de bor inte helt nära. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså, men det, jag känner inte att det är någon kompensation eller så, utan det är ju, jag älskar ju de här ungarna.
Mm.
Det, och sen håller jag ju på som jag håller på och jobbar, så att jag lägger inte ner någonting.
Nej, nej, nej. Jag förstår. Har du funderat på att gå i pension?
Nej.
Det har aldrig,
jag förstår inte hur det ska gå till. För man, alltså jag har ju jobbat som, när jag inte har haft parlamentariska uppdrag på heltid, så har jag jobbat med, och det gör jag fortfarande, som föreläsare och utbildare. Jag har ju ihop med en kollega, Amanda Mogensson, vi har ju en ledarskapsutbildning, Maktakademin heter det. Så att jag jobbar ju professionellt fortfarande. Och det kommer jag ju att göra så länge som jag kan. Och som människa kan man ju inte gå i pension. Som medborgare i det här samhället, i viet, kan jag ju inte gå i pension. Man kan inte pensionera sig från samhällsdeltagande.
Mm. Alltså, gissningsvis då, så kommer du efter valet i höst och inte jobba kvar i kommunen i... Eller det kommer du inte, eller? I Simrishamn.
Jo, det kommer jag nog att göra. Vi har ju gått in i ett kreativt arbete för att skapa en bredare plattform för det kommunala, för den kommunala politiken. Och det heter Klimatinitiativ Simrishamn.
Okej, och där blir du kvar?
Där kommer jag att finnas på den listan.
All right. Mm. Du, Gudrun, jag tror att vi är klara.
Ja.
Mm. Känns det okej?
Okay? Absolut. Fint. Absolut, det känns jättebra.
Fint att se dig.
Ja, detsamma. Mm.
Tack för idag.
Tack.
Ja, Gudrun, jag vill också ha sådär mycket energi. Vill du läsa mer om hennes nya politiska plattform, gör du det på klimatalliansen.nu, men det finns också andra partier, ska jag säga, eftersom det här är public service. Är det inte? Nej, det där får jag kolla upp. Till exempel med producent Ninni Westin eller Acast. Jag heter Kristoffer Triumf, och om det är så att ni tittar på Netflix, ja, då är det väl inte orimligt att tro att ni ser min nuna i tv-serien Clark som alla snackar om nu. En liten, liten stund. Vi hörs som max en vecka då med den här otroliga rösten i ateljén. Tack för idag.
Bye bye fina tider, du får gå vart än du vill. Men bara om du lovar att det att du vill, om det någonstans bottnar i att du faktiskt är rädd för släppa in mig, och då är det inte rätt att du lämnar denna sommar och att du nu lämnar mig. Jag tycker ärligt talat att jag knappt har rört vid dig. Jag skulle vilja kämpa för att få dig att förstå, men vill du inget hellre är det klart att du får gå.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.